Jag vill inleda med ett i det här sammanhanget viktigt ord från Psaltaren 78, de första 8 verserna. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal. Uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till. Vad våra fäder har berättat för oss. Det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud, och inte glömma hans verk utan följa hans bud. De skulle inte bli som sina fäder, ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Amen. Det ämne som jag har fått kan man förstå på 2 olika sätt. Ja, kanske fler i och för sig, men jag ser det så. Utifrån skriftens ljus eller perspektiv, göra en skiss på den ideala församlingens barn- och ungdomsverksamhet ur en praktisk teologisk synvinkel med väsentliga kateketiska perspektiv. Eller att med den egna församlingens ofta bristfälliga situation i bakhuvudet vandra in i skriften och lyfta fram några viktiga grundläggande perspektiv på barn och unga, föräldrar, församling, undervisning med mera. Och då har jag valt att göra detta senare, även om det ska komma en liten skiss på slutet i alla fall. Det betyder att jag tar inte upp praktiska, konkreta riktlinjer för hur man i en församling ska lägga upp sin barn- och ungdomsverksamhet. Det finns andra som är mycket bättre på att undervisa om sånt. Jag tänker inte minst på din kollega, får man väl säga, Karsten Hjort Pedersen där i Hilleröd. Som jag har ett stort förtroende för i det avseendet. Men en rad bibliska perspektiv på frågan vill jag lyfta. Till hjälp för oss i de olika församlingssammanhang som vi står i. Det jag ska säga, säger jag med insikt om att det visst inte alltid har blivit så i min egen utövning av uppgiften som pappa, som pastor. Som lärare vid teologisk institution. Jag har sett och sett det på nytt när jag har arbetat med frågan här. Hur jag har kommit till korta. Inte minst i min roll som far. Och jag har ingen annan tröst än att vi är samlade i Jesu namn. I hans namn, han som är vår frid. Vi är samlade till konferens i en tid av nöd. En tid när rätten på snart sagt alla livets områden kränks. Och Guds rättfärdighet, Guds frälsande rättfärdighet är så dold. I klagovisernas bok så skriver Jeremia: "Dibarnets tunga fastnar av törst i gommen. Små barn ber om bröd, men ingen ger dem något." Det ordet blev levande för mig vid ett möte i Småland. I Silverdalens herrgård för sådär 32 eller 33 år sedan, Ingmar. Vi var samlade där för samråd kring att eventuellt starta en kristen skola i Silverdalen. Små barn ber om bröd, men ingen ger dem något. Vi är i en nödtid där Guds ord är sällsynt. Jerusalem i en, vad ska vi säga, efterkonstantinsk förståelse är ödelagt. Med många nya förutsättningar. Men nya förutsättningar som i själva verket har många likheter med de förkonstantinska förutsättningarna. Med kristen tro som ofta avskydd minoritet i samhället. Bryt ditt bröd. De flesta av oss tänker nog att vi befinner oss i slutskedet av den tid, den nådens tid, när Gud erbjuder nåd och att Herren snart kommer. Detta som vi med glädje tänker på. Men tills han kommer så gäller det som är vårt uppdrag. Det som Jesus sa på berget i Galileen. Strax mer om det. Små eller stora och små. Vi kunde säga små och stora i den kristna församlingen. I den kristna församlingen. Först, det är en viktig fråga. Ja, vi kan samtala om det länge. Vad är en kristen församling? Och det ska vi inte göra nu. Men när jag håller mitt lilla anförande här så vill jag säga vad jag utgår ifrån. Det är det Guds folk på en ort, i en bygd, i ett sammanhang som regelbundet möts till gemensam gudstjänst i ande och sanning. En gudstjänst där man förkunnar Guds ord på apostoliskt vis. Där man utskiftar sakramenten i enlighet med Jesu instiftelse. Firar gudstjänst i kärlekens omsorg om varandra. Och brinner för att andra ska finna vägen in i Guds rike. Och detta kunde vi också lägga till under ordnad herdeomsorg. Den goda skapelseordningen. Och med det tänker jag på detta med barnen som föds. Något av det mest hoppfulla i en församling, sett ur ett yttre perspektiv, det är de unga föräldrarna och deras barn. Många av oss har fått stava på det ordet, som något svårt, utan ta det in i sin mun därför att det var så dyrbart. Barn är en Herrens gåva. Barn i en Herrens gåva. Det gäller oss som föräldrar. Och min hustru och jag, vi har fått glädja oss kring det ordet gång på gång. Också sen med barnbarnen. Men också församlingen. I somliga församlingar är ju barnen och de unga den stora bristvaran. Vi har inga barn. Makar som inte får barn. Om ni har samtalat med makar som inga barn har, så kan ni veta, vet ni det, hur svårt det ibland kan vara. Vilken oerhörd nöd. Och vilken nöd det är också i många församlingar. Man frågar, varför finns det inga unga människor, inga unga föräldrar och inga barn här? Och så blir på något sätt den här frågan som vi har på dagordningen just nu, församlingens barn- och ungdomsverksamhet, en icke-fråga. Medan i andra församlingar kan det vara en, på något sätt, de här med barnen och de unga, det är en slags huvudvärk. Ja, jag vet hur det är hos oss. För somliga är att de hörs alldeles för mycket i gudstjänsten. De har så svårt att vara tysta. Men jag vill ändå få lyfta. Ja, ni kanske tycker att det jag nu säger är lite underligt, men jag bara lyfter in det. Den goda skapelseordningen, detta med barnen som kommer där, som Gud låter komma. Kommer ni ihåg det där ordet i första Timoteusbrevets andra kapitel om kvinnan som ska bli frälst under det att hon föder sina barn? Eller när Paulus skriver också längre fram, unga änkor som ska gifta sig och föda barn och sköta hemmet. Jag hoppar över frågan om att sköta hemmet här. Vi lever i en tid när befolkningstillväxten hos ursprungsbefolkningen i våra nordiska länder och Nordeuropa katastrofalt minskar. Det finns stora kvarter eller område, stadsdelar till exempel i Berlin, där man inte kan köpa barnmat eller blöjor i butiken eller i stormarknaden. Därför att det finns inga barn i området. Så håller det på. Och liksom växer som en oerhörd problematik. Det är i den tiden vi lever. Det står i Psaltaren 115. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Guds välsignelse, den är avsedd för vuxna och för barn. Från tronen kom det en röst som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora. Uppmaningen till lovsång i den kristna församlingen gäller alla, gamla och unga. Jag kommer ett litet ögonblick tillbaka till det sen. Jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Vi står alla ansvariga inför Gud, inför Guds tron, för våra liv. Också barnen och de unga får sitt ansvar. I andra kungabokens 14 kapitel hör vi: ty Herren såg att Israel led svår nöd. Det var ute med både stora och små. Ingen kom till Israels hjälp. När nöden, jordisk eller djup andlig nöd, drabbar den kristna församlingen, så inkluderas barnen. Till den kristna församlingen hör de unga. De är inte i första hand föremål för församlingens arbete. De är en del av församlingen. Och de delar församlingens villkor. Men sen kommer i vårt ansvar för varandra ansvaret för församlingen att se till att var och en får vad han eller hon behöver. Och här ska vi se lite grann på det undervisningsmandat som Herren gett sin församling och som hans underherdar, ordets tjänare, har att vaka över. Undervisningsmandatet. Och det vill jag liksom, där vill jag ta min utgångspunkt i det stora mötet på berget i Galileen, det som det står om i Matteus 28, de sista fyra verserna. Jag har under de sista två åren kommit att arbeta mycket med den där frågan om vad det där betyder, det som står där och det avsnittets förhållande i hela Matteus evangeliet och vad det betyder för oss som kristen kyrka. Evangelisten Matteus måste ha menat att händelsen på berget i Galileen hade en mycket stor och avgörande betydelse. Vi kan lägga märke till tre olika påminnelser om att man skulle få möta Jesus uppe i Galileen. Redan vid förutsägelsen om Petri förnekelse så kommer det ordet: att jag ska före er gå till Galileen och där ska ni få se mig. Änglarnas budskap till kvinnorna vid den tomma graven var alldeles tydligt: säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Och Jesus bara strax därefter, när han möter kvinnorna på väg från graven in till lärjungarna, så säger han samma sak. Det måste vara något alldeles särskilt viktigt med det mötet. Och det måste ha gått som en löpeld genom den där spridda lärjungaskaran. Inte bara bland de 11 och kvinnorna, utan bland de många, bland de 70. Och sen när de kom till Galileen, det måste ha spritt sig där. Var det vid detta tillfälle som de 500 bröderna var närvarande? Det som det står om i första Korinthierbrevets 15 kapitel. Att han visade sig för av vilka då, när Paulus skriver detta, de flesta ännu levde. Ja, många pekar på att det torde vara detta tillfälle. Jag är alldeles övertygad om personligen att så var det. Att de 500, och var det 500 av på något sätt den en slags galileisk församling som nu fanns samlad på berget tillsammans med de 11 lärjungarna när Jesus visar sig och träder fram och ger dop och missionsbefallningen, så är det en märklig syn. Kan ni se den framför er? Där uppe på ett ensligt berg någonstans där de fick vara i fred. 500. Och är det 500 män? Tror ni att deras hustru var med? Tror ni att de hade barn med sig? Jag är alldeles övertygad om att det var så. Jag kan jämföra det med hur när Jesus mättar 5000 och deras familjer. Där var det 5000 och där var många barn som såg och tog emot och blev mättade. Barnen var säkert med också här uppe vid berget i Galileen. Och så såg de. De såg Jesus. Och de hörde den uppståndne. Och jag tänker att de har upplevt föräldrarnas glädje. Också deras reaktion, de som tvivlade. Så kom The Great Commission. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Bland mycket annat så handlar detta i synnerhet om makten att förlåta synder. För att ni ska veta att människosonen har all makt här på jorden att förlåta synder. Och så vänder han sig till den lame, ni minns, i Markus 2. Säger dig, ta din säng och gå. Vi kan ju jämföra detta också med det som Jesus sa till sina lärjungar den första kvällen. Frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, tag emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Och nu, här på berget, så ger Jesus dem, när han sänder dem, den liksom makten och rätten att använda himmelrikets nycklar. Dina synder är dig förlåtna. Och detta får de 11 höra och ta emot i de 500s och familjernas närvaro. När ni går ut, gör alla folk till lärjungar. Tyngdpunkten ligger inte i ordet gå ut, för det är ett particip. Utan på att göra alla folk till lärjungar. När nu Jesus har vunnit en rättfärdighet och frälsning som gäller alla, så är kallelsen att nå med detta evangelium. Nå ut med detta. Och göra människor till lärjungar. Till Jesu lärjungar. Till den uppståndens lärjungar. Hans. Som ska komma i härlighet. Och i detta missionsarbete in till lärjungaskap är det två avgörande delar. Dopet och tron, eller dopet och undervisningen, som leder till och fördjupar och bevarar tron. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn i singularis, i den treenige Gudens enda namn. In i gemenskap med den enda guden, där vi blir Guds barn som får säga Abba Fader. Där vi blir iklädda Kristus med hela hans frälsning. Klädda i hans rättfärdighet och där vi får säga hans ande är i mitt hjärta. Anden som pant på det eviga livet. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Och det betyder bland annat att de nu får ta, de har att ta ansvar för att de döpta blir undervisade. Det är en kallelse till undervisning i församlingen. Undervisa dem, lär dem, hjälp dem, ta dem med in i hemligheterna i Guds ord. Låt dem få upptäcka som Emmausvandrarna det heliga sammanhanget mellan gamla och nya testamentet. Löften om Kristus, hemligheten med Kristi död, betydelsen av hans uppståndelse. En avgörande sida av församlingens barn- och ungdomsarbete är denna undervisning. En undervisning som inte bara handlar om intellekt och förståndsmässig undervisning, utan en undervisning som leder till liv, till att hålla, bevara Jesu ord och därtill allt vad han har befallt, allt vad han själv har lärt och allt vad han genom sin undervisning gett auktoritet åt, hela gamla testamentet och apostlarnas undervisning. Jag ska strax vända tillbaka till detta med att lära dem att hålla utifrån perspektivet om att vänja den unge vid den väg han ska vandra. Men först, låt oss komma ihåg Jesu löfte. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det löftet får vi inte bortse ifrån när vi talar om församlingens barn och ungdomsverksamhet. Om den blir sån att den står på linje med det som han själv har sagt, så gäller löftet. Jesu löfte. Jag är med er. Jag som har all makt är med er. Och det alla dagar. Ända tills jag kommer åter i härlighet. Samtidigt vill jag här få peka på att ingenstans så är Jesus så konkret närvarande som i hans heliga nattvard. Och dit ska vi med flit, värme, undervisning hjälpa alla våra barn och ungdomar in till att få upptäcka glädjen i mötet med Jesus där. Kanske att vi här också har en fråga att kunna överlägga om vid något tillfälle. Med vilken rätt väntar vi med att låta de unga gå till Herrens bord tills de vid 14-15 års ålder konfirmeras? Dopet och tron. Man kan aldrig som förälder eller församling undervisa för kraftfullt och för mycket om dopets stora betydelse och gåva. Det är så stort och så avgörande. Om nu Jesus vid den här befallningen säger två saker, döp dem och lär dem att hålla, så måste det vara någonting oerhört stort. Lika fullt får dopet, det får inte ske på bekostnad av ordet om tron. Men det är den tro som skapas när vi undervisar tydligt, vi kunde säga, om Kristus och om vad dopet betyder, vad som har skett i dopet. Det här betyder att de döpta måste få höra livets ord. Ordet om honom som gav oss liv i dopet. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? I Johannes 8 hör vi hur Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. All verksamhet bland barn och unga i församlingen handlar om att hjälpa dem att förbli i Jesu ord. Det är Jesu ord som skapar tron. Hans ord är ju inte bara ett ord om vad vi fått, vad vi äger. Utan det är ett ord som skapar tro. Och får inte ordet skapa tro, så går vi miste om det som dopet skänkt oss. Vårt barnaskap och vår del i det konungsliga prästerskapet. Jesus sa, den som tror och är döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Jesu mandat till sin kyrka om att lära dem att hålla allt. Här med betoning på hålla. Handlar väl inte minst om detta. Att det blir en tro som blir verksam i kärlek. Jesus sa sin sista kväll på jorden. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. När lagen fortsatt förkunnas om vad som är Guds vilja om vår vandring i världen. Vår vandring med dem i familjen, med dem i församlingen, med dem som vi möter i skola och arbete och bland grannar. Då blir vår synd om och om igen en ny verklighet. Men ur ordet om syndernas förlåtelse så växer kärleken. En ny kärlek. Och så säger Jesus, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Denna kärlek är ett utflöde av livet i Kristus, livet i hans ord, glädjen i syndernas förlåtelse. Detta är centrum i den kristna församlingens arbete, också i dess barn- och ungdomsverksamhet. Nu kommer vi till det som jag har aviserat. Vänj den unge vid den väg han bör vandra. Vi känner alla det säkert i ordet ifrån Ordspråksboken 22. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av därifrån när han blir gammal. Kom det danska med också? Vändringen. Till den väg han ska följa. Det finns en väg som den unge ska vandra. Det finns en livsväg som följer av dopet. Och som följer av att Kristus är uppstånden och är den sanne konungen. Det finns en väg som principiellt är densamma för alla trons människor. Och det är just trons väg. Vägen i tro på Herren Jesus. I hans efterföljd. En väg. En vandring med Kristus. I familjen. I församlingen. I dess gudstjänstliv. Och i dess arbete att nå människor utanför. Och det är en vandring med Kristus i samhället. Att vänja. Vad är det? Hur vänjer man? Vad är det? Ja, det är att hjälpa någon att göra något till en vana. Vi kan ju komma ihåg hur Jesus hade till vana att fira gudstjänst i synagogan. Den goda vanan är inte något dåligt. Men det är sant att vanekristendom, som vi säger på svenska, är något som står i motsats till ett levande och äkta kristenliv. Men ett kristenliv utan goda vanor är omöjligt. Det är till exempel som någon har uttryckt det, den som inte ber på bestämda tider ber inte heller på obestämda. Berätta för dina barn. I ett viktigt avsnitt i femte Mosebok kan vi läsa: Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig, för att ni ska följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem, och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga: I sanning, detta stora folk är ett vist och förståndigt folk. Men ta dig tillvara och akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg, som är tanke på det som hände vid till exempel uttåget ur Egypten, alla händelserna i Egypten och själva vandringen genom havet och så vidare. Att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika ifrån ditt hjärta under alla dina livsdagar. Utan berätta det för dina barn och barnbarn, vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud i Horeb. Då Herren sa till dig: Samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord, och de ska lära sig dem, så att de fruktar mig så länge de lever på jorden. Och de ska lära sina barn dem. Vi läste: Så att du inte glömmer vad du såg, vad dina ögon såg, utan berätta det för dina barn och barnbarn. Här finns något som inte får glömmas, och detta ska förmedlas till barn och barnbarn. Barnen ska föra det vidare till sina barn. Det finns liksom en stafettpinne som måste föras över, lämnas över. I två likartade ställen lite senare i samma bok hör vi Moses förmana folket: Du ska inskärpa dem hos dina barn, alltså Guds ord och rätter, och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Här är något som ska inskärpas hos barnen. Något som de ska få undervisning om. Det ska ske när ni är hemma, på resa. Det ska ske morgon och kväll. Här handlar det om en traditionsförmedling som både handlar om Guds vilja och om avgörande frälsningshistoriska händelser. Den stora uppenbarelsen på Horebs berg, där när Gud i brinnande åska, storm och eld, jordbävning och dimma steg ner och talade till Moses och till folket. Och de blev kallade ett Guds egendomsfolk, ett konungsligt prästerskap, som det står om i Andra Mosebok 19. I Andra Mosebok 13 står det: på den dagen ska du förklara för din son. Detta är just efter påskmåltidens instiftande. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska sägas till barnen, till sonen, till barnen. Det ska för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna. Att Herrens undervisning ska vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Denna stadga ska du hålla på den bestämda tiden, år efter år. Du ska förklara för din son vad du gör när du håller påskhögtid. Vad det betyder och vilken stor sak det är att Gud har räddat oss ut ur slaveriet. Och det har naturligtvis en i hög grad tillämpning på den nytestamentliga församlingen och dess föräldrar. När det handlar om Jesu ord: lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Herren Jesus lät ett barn komma fram. Vi minns alla berättelsen om hur mammor kom till Jesus med sina barn. Och Jesu ord till lärjungarna: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Vi kommer också ihåg hur Jesus lät ett barn komma fram. Och så använde barnet som åskådningsexempel. Av det kan vi bland annat lära att barnen var verkligen där. När Jesus undervisade så var barnen där. Barnen var inte bara välkomna, de skulle vara med. Kanske att vi inte alltid riktigt tänker på vad som står om det stora brödundret. När det står att det var 5000 män utöver kvinnor och barn. Det betyder att barnen var där. Föräldrarna hade tagit med sig sina barn. Och de fick höra Jesu undervisning. De fick se det där undret. Det var ett barn som kom fram med de fem bröden och de två fiskarna, av vilka Jesus gjorde undret. Barnen fick vara med och äta och bli mätta. Det är ju ofta så med det barnen. Det är de som oftast klagar först när de blir hungriga, när familjen börjar bli hungrig. Jag är hungrig. Och här blev de mättade. För det står att de alla blev mätta. Som ni har förstått tidigare är det min övertygelse att det stora mötet på berget i Galileen med The Great Commission inkluderar de 500 vittnen som Paulus har talat om. Och att det har varit 500 män, så har det med största sannolikhet inneburit att det också var många män, många kvinnor och barnen. Och barnen har mött den uppståndne, även om de inte kunde räknas som vittnen. Det hade ju med den juridiska sidan att göra. Men de såg honom, den förhärligade. Kanske att synen dessutom hade likheter med förklaringsberget. Jag vet inte. Jag kan ibland sådär fantisera över, vad såg de när de såg Jesus på berget? Det avgörande i detta, barnen och de unga var med. Om vi nu fortsätter vår vandring i Nya Testamentet in i urkyrkans tid, så som vi finner denna beskriven i apostelgärningarna, så kan vi därifrån hämta något om barnen och gudstjänsten. Det har talats förut idag om detta att när de samlades till gudstjänst och bröt bröd hemma i husen. I apostelgärningarnas andra kapitel så finns det kända stället om att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid brödagemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De orden rymmer mycket. Centralt i den unga kyrkan stod den apostoliska undervisningen, som både återgav det stora som hade skett och den djupa betydelsen för det kristna livet. Det är tydligt att den unga kyrkan stod i ett intimt förhållande till varandra, brödragemenskapen, och att kärleken flödade dem emellan. Och det är kristallklart att nattvarden hade en mycket stark ställning. Och när man höll fast vid bönerna så betyder det att de kristna fortsatte att följa synagogans bönestunder. Och så fortsätter alltså Lukas sin redogörelse med att berätta om brödsbrytelsen som skedde i hemmen. Sannolikt i de större hus som kunde rymma en liten församling. Och så tillägger han att man bröt bröd i jublande innerlig glädje. I hemmen. Var barnen där? Naturligtvis. Vi repeterar Jesu ord. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Och de orden glömde nog inte Petrus så lätt. Här var barnen med. Här i husen i Jerusalem. Och upplevde föräldrars och andras jublande glädje. Och drogs med. Det är exempel på hur man vande de unga vid den väg de skulle vandra. Vi kan också ana vilken stor betydelse församlingens gudstjänst då hade. Det är helt avgörande roll i den kristna församlingen. Måltidsgemenskapen kring ordet och det heliga bordet. Gör detta till min åminnelse. Som var både församlingsskapande och identitetsskapande. Ja, vad är gudstjänsten? Det är församlingens möte med sin Herre. Han möter det sina i ordet och sakramenten. Och han bor i de heligas gemenskap. De möter honom i bön, syndabekännelse, lovsång och tillbedjan. I jublande glädje. Vänd den unge vid att vara där. Så att han, hon får uppleva och förnimma detta glädjefyllda möte med den uppståndne. Man tänker ofta på det som står om i Filippi. Vi har blivit påminna om hälsningen till Filippi idag i Timos föredrag. Där i Filippi med Lydia respektive fångvaktaren som båda lät döpa sig tillsammans med hela sitt hus. Står det om både Lydia och fångvaktaren. Och då går det inte att utesluta att detta har inkluderat barns dop. Och vi minns hur fångvaktaren efter den uppskakande händelsen med jordbävningen i fängelset. Sedan förde han ut dem och frågade: ni herre, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus och blir du frälst. Du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom. Och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och visst är det underligt att det redan var dop samma natt. Hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord. Och så står det: jublande glad. Den där smittande glädjen över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Lägg märke till Paulus löfte om frälsning för hela familjen, hela hans hus. Vilket måste ha inkluderat husets barn. Både egna, kanske släktingars och kanske inte minst slavars barn. Och lägg märke till att Paulus predikade för hela familjen. Vi ser hur glädjen i detta fångvaktarhem hade ersatt en fruktan och ångest som var en realitet tidigare. Och vi kan tänka hur fångvaktaren har berättat för sina barn om den hemska händelsen och lösningen och Guds svar genom Paulus. Och så har Paulus undervisat den nydöpta familjen och husfolket kring det dukade bordet. Jag kan inte låta bli att kort nämna om den välkända sammankomsten med nattvardsgudstjänsten i Troas i Apostlagärningarna 20. Där den unge mannen, eller tonåringen, det kanske var så, satt i fönstret. Och så var det så långvarigt att det kunde gå som det har gått här idag för somliga. Att de somnade. Alltså det har inte gått så olyckligt att någon föll ut. Men det står att han dog. Han dog. Men han uppväcktes.
Vilken omsorg församlingens grundare och apostel hade om den unge mannen. Och vad kom inte detta att betyda för hela församlingen, den här händelsen? Men kanske inte minst, för jag tänker att det var ganska många unga där som satt uppkrupna i olika fönster i den där salen. Att den här unge mannen, att han inte bara kom till tro. Han hade också fått vara ett vittne om Guds uppväckande, Guds kraft, den uppståndnes kraft. Församlingens viktigaste medarbetare. Och då kommer jag till det som jag menar är församlingens viktigaste medarbetare. Och det är föräldrarna. Det är stort för en församlingspastor att ha goda medhjälpare. Ja, det är ofattbart stort och dyrbart med söndagsskollärare och andra medhjälpare bland barn. Sådana som kan hjälpa till i ungdomsarbete och konfirmationsundervisning. Åh, vilken gåva. Åh. Men inget kan som goda föräldrar medverka till att barn och unga kommer in och vidare på livets väg. Föräldrarna är församlingens allra viktigaste medarbetare i barn- och ungdomsarbetet. Och därför måste de stöttas, uppmuntras, tröstas, hjälpas. Ingen kan som föräldrarna vara förebedjare, förebilder, ledsagare, vägledare. För det är i synnerhet genom att uppleva Guds godhet genom föräldrarnas godhet som barn och unga får en verklig förnimmelse av Guds godhet. Det är den vanligaste vägen. De får uppleva Guds helighet genom föräldrarnas gudsfruktan och heliga allvar. Genom deras milda och genom deras stränga förmaning. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Så stort om barnen får erfarenhet av detta, för att därigenom förstå hur Herren förbarmar sig över oss. Här vet jag, här har jag mycket som jag måste ha bara förlåtelse för. Bara förlåtelse och inget annat. Våra bröders åklagare. Jag vill peka på en avgörande sak, och som är motsatsen till pappan som förbarmar sig över sina barn. Paulus skriver i Efesierbrevet 6 ett viktigt ord. Och ni fäder, reta inte era barn. Det stod i vår gamla översättning. Reta inte era barn till vrede, utan fostra och förmana dem i Herren. Ett exempel på vad detta kan vara i detta som ligger så naturligt till för oss. Vi blir så trötta och irriterade på våra barn när de inte gör som vi tycker. Och så inte bara liksom vi vänligt förmanar eller så sätter tydliga gränser, utan vi anklagar. Det ligger så djupt rotat i oss att anklaga. Uppenbarelseboken lyfter här ett perspektiv som jag knappt vågar ta med därför att jag själv blir så drabbad. Det handlar om ordet i Uppenbarelseboken 12. Jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagar dem inför vår Gud. Ja, ni vet hur irritationen över barnens och tonåringars fel blir till anklagelser som går som spjut in i ungas hjärtan. Och ibland är våra förmaningar inget annat än inlindade anklagelser. Och som väcker barnens ilska eller vrede. Och som de bär med sig kanske långt efter det att de flyttat hemifrån. Jag vet nog att gamle Adam i ett barn kan vara mycket trotsig också utan detta. Men hur ofta har jag inte blivit min broders åklagare och gjort gemensam sak med honom som har blivit nedkastad från himlen. Det är en stor skillnad där hemma. Om vi tar Paulus ord i första Thessalonikerbrevets femte kapitel på allvar. Vi uppmanar er bröder, tillrättavisa de ordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra, mot alla människor, mot barnen och de unga. Var alltid glada. Ja, en församlings absolut viktigaste grundläggande barn- och ungdomsverksamhet sker på hemmaplan. Den prioriteringen glömmer nog många församlingar. Och så blir stödet till föräldrar är avgörande. Men också det övriga som sker i församlingen av arbete bland barnen och de unga är principiellt ett stöd till föräldrarna i deras mandat. Till detta kommer ytterligare ett perspektiv som i sig kräver ett helt eget föredrag som jag inte ska hålla nu. Nämligen stödet till föräldrarna i deras relation till varandra som makar. Till den relationen, de emellan, i en levande tro på Gud har avgörande betydelse för hur föräldrarna umgås med sina barn. Och vilken bild som barnen får av den Kristus som är sin församlings brudgum. Ett kort ord om pastorshem. Kanske kunde få lägga till att församlingens viktigaste hem, ja, kanske lite låter lite pretentiöst att säga det så, men på något sätt. Jag tror också man kunde säga så på en bibelskola, så kanske det ska vara rektorshem. Han, episkopos, ska väl förestå sitt hus och se till att hans barn lyder. Lyder evangeliet och lyder sina föräldrar. Och visar all respekt. Om inte, hur skulle han kunna förestå Guds församling? Jag tänker att vi får höra mer om detta imorgon i Jans föredrag. Ett ord om fjärde budet. Hedra din far och din mor för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Befallningen till oss att hedra våra föräldrar har djupa sätt att göra med att hedra och ära Gud. Jag ska hedra mina föräldrar. De lever inte längre, men jag ska fortsatt hedra dem. Därför att det är genom dem som Gud har skapat mig. Jag finns till därför att Gud ville det. Men Gud skapade mig genom dem. Och sen ska mina föräldrar hedras också på det sättet att det är genom dem som Gud först och främst vill ge oss människor tron. Och så att vi blir fostrade i god mening in på livets väg. För föräldrarna är normalt Guds viktigaste redskap för att fostra och utrusta en ung människa. Till dem säger han först och främst: vänd den unge i den väg han ska vandra. Så viker han inte av därifrån när han blir gammal. Oj. En viktig sak med föräldrarna i deras förhållande här. Föräldrarna i hemmet genom sin glädje i tron, sin kärlek till varandra och sina barn, genom sin kärlek till Herren och hans ord, till hans församling och dess gudstjänst. Det är förebildande och avgörande för barnen. Men om nu den kristna trons innersta centrum är syndernas förlåtelse, så är det nog föräldrarnas liv i just syndernas förlåtelse det som är mer avgörande än något annat. Det handlar om makarnas inbördes bön om förlåtelse, så att barnen hör det, att pappa kan säga till mamma: hör du, förlåt mig att jag sa så här. Det handlar om föräldrarna, att de ber sina barn när de har gjort illa mot dem om verklig förlåtelse. Jag har mött barn som aldrig någonsin har fått ett sådant bön om förlåtelse av sina föräldrar. Och i barnens gemenskap ber föräldrar sin frälsare om förlåtelse för sina synder. Då lär sig den unga att gå den väg han bör vandra, förlåtelsens väg. Jag vill lyfta fram fyra bibliska exempel på hur Gud använder föräldrar när han utser och utrustar någon till att bli en särskild tjänare i sin kyrka. Ett vackert barn. Ja, det handlar som ni förstår om alla barn. Det tycker alla föräldrar. Men det handlar ändå om Moses, det förstår ni också. En man av Levis stam tog till hustrun en levitisk kvinna. Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i 3 månader. Men när hon inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus och strök på jordbäck och kära. La barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Hans syster ställde sig på avstånd för att se vad som skulle hända med honom. Ja, alla föräldrar brukar ju tycka det, att deras barn är ett vackert barn. Och så undrar man efter, vad ska det bli av detta, av honom eller henne? Vad såg Moses mor, Jokebed, och hennes man Amram, eftersom de orden används här i skriften? Hon såg att det var ett vackert barn. Anade hon en Guds särskilda kallelse? Vi vet inte. Man var i ett trängt läge. Farao hade beslutat att alla nyfödda judiska pojkar skulle dödas. Och deras nödrop till Israels Gud hörs i himlen. Efter 3 månader vågade hon inte gömma honom längre. Och gjorde i ordning den lilla flytande korgen. Och så skedde ju det där underbara. Och för Mose framtid så avgörande. Både att han blir adopterad av Faraos kanske barnlösa dotter. Och fick sin egen mamma till amma. Och fick under den första tiden bo med sina föräldrar. Och Gud förde under 80 år mannen Mose fram till den dagen när han skulle träda fram för Israel som ledare. Jokebed och Amram hade sett att det var ett vackert barn. Ett barn som Gud vill ska bli vacker i hans ögon. Genom att komma in i hans plan. Med varje människa har Gud en plan. Som han kan förverkliga om tron får råda i hennes liv. Till den planen hör att Gud vill att hon ska bli en del i församlingen. En del i hans kropp. Bli till välsignelse, till tjänst för andra. Att i varje barn se ett vackert barn. Ett barn som Gud har goda planer för. Det är föräldrars kallelse och privilegium. Det är också ansvar i herdes kallelse. Att se denna skönhet hos varje barn eller ung människa som man har i sin församling. Och hur hjälper jag och vi detta barn in i den sköna kallelsen? Det andra exemplet är ett bönebarn. Det handlar om Samuel. Som i en tid när Guds ord var sällsynt blev en av Israels största ledare. Vi minns hur Hanna tillsammans med sin man och hans andra hustru kom till tabernaklet i Silo för den årliga gudstjänsten. Barnlöshet var Hannas hjärtesorg. Men hon gjorde sin nöd till bön och Gud hörde och använde den dålige prästen Eli till att förkunna löftet om en son. I Hannas bön fanns ett löfte till Gud om att om hon fick en son skulle han bli tjänare i Guds hus. Trots det dåliga ryktet som templet och dess präster, inte minst Elis söner, hade, så visade hon ett märkligt förtroende för detta. Detta som Guds tabernakel, Guds heliga plats. Men det förtroende hon visade när hon lämnade Samuel i templet, det var ett förtroende till Gud. Och därför att hon var förvissad om att Gud hade ämnat honom för något viktigt. Utan att fördjupa oss i den sociala situation som uppstod när hon lämnade pojken i templet. Det har hon många gånger funderat över hur det kunde vara den lille pojken som nyligen var avvand. Och så kommer hon där och de bara träffades en gång om året. Men det får vi lämna därhen. Men hennes fortsatta omsorg är tydlig. Inte minst genom dräkterna hon har sitt nya för varje år. Barn som är sina föräldrars bönebarn får en särskild välsignelse. Och blir ofta en verklig välsignelse i Guds församling. Nu är Samuel en unik person som på unikt sätt fick lära sig att känna igen Guds röst. Men i djupare mening är varje litet barn som vi har ibland oss en unik person som kan bli till en unik välsignelse. Hannas förtrolighet med Herren, men också hennes förtroende till templet, är en bild av det ömsesidiga förtroendet som föräldrar och församling kan få ha i barnen och de ungas fostran. Det tredje exemplet, den högstes profet. Johannes, som senare fick namnet döparen, prästparet Elisabets och Zacharias son. Det gamla prästparet hörde till de stilla i landet som väntade på Israels röst på Messias. Likt Samuel var Johannes ett bönebarn. I den meningen, din bön är hörd, säger ängeln Gabriel till Zacharias. När Zacharias tunga får nytt liv på omskärelsens dag så hör vi honom utbrista i den underbara lovsången. Och du barn ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. Under de stumma månaderna hade insikten vaknat och vuxit om vem detta barn var, utifrån ängeln Gabriels proklamation och säkert Elisabets ord om vad hon hade hört av Maria. Så kommer det, förutsagt av profeten Jesaja. Den högstes profet som skulle bana väg för Herren. Han skulle bli vägröjaren, och detta visste Zacharias, att det var Guds plan för hans son. På det sättet kan normalt inga föräldrar känna till Guds plan. Bara att Gud har en plan för deras barn. Hur har Elisabet och Zacharias vant den unge Johannes vid hans väg? Jag vill bara peka, jag skulle vilja hålla en hel föreläsning om det också. Om fyra fält. Hemmet med dess dagliga andaktsliv på judiskt vis. Synagogan med dess bönegudstjänster och undervisning. Templet med dess offergudstjänster och bönetider. Och inte minst den personliga relationen mellan Zacharias, Elisabet och deras unge son. Deras omsorg om honom och deras roll som förebild. Vi ser här sambandet mellan hem och församling som en avgörande del av Guds omsorg om hur Johannes blev Guds tjänare. Döttrar med profetisk gåva. Ja, ni vet vad jag talar om i Apostlagärningarnas 21 kapitel. De fyra flickorna, döttrar till evangelisten Filippus som ägde profetisk gåva. Vi kanske inte talar om det så ofta, för det är lite komplicerat. Men två saker vill jag peka på. Att de ägde profetisk gåva, föreställer jag mig, kan ha betytt att de ägde en nådegåva att tala med människor. Kanske främst med kvinnor. Kanske till en viss mening, i en viss mening, utöva själavård. Kunde tillämpa Guds ord in i dessa människors liv. Kanske att det förekom att de hade ett relevant vittnesbörd i det här som Mikkel tidigare, i det här samtalet som han beskrev i församlingen. Vittnesbörd som träffade rätt in i situationen. Att de skulle i församlingen ha innehaft någon form av profettjänst, liktydig med ordets tjänst, är för mig otänkbart. Men en välsignelse i Caesarea med omnejd har de säkert varit på ett ovanligt sätt. Tänk att få ha medarbetare i församlingens barn- och ungdomsarbete med profetisk gåva. Deras far Filippus, som var en av de sju som vigdes till tjänst i Jerusalem, till tjänst vid borden, vilket med stor sannolikhet inkluderade hela husförsamlingars brödsbrytelse. Men liksom Stefanus hade stora nådegåvor att förkunna. Förlåt, men liksom Stefanus hade han stora nådegåvor att förkunna. Och var säkert också genom denna tjänsteinsättning kallad att göra det. Och så blev han också, när det blev förföljelse, så blev han missionär i Samarien. En tjänst som ledde till stor väckelse. Efter mötet med den etiopiska hovmannen drar han sig längs kusten uppåt mot Caesarea vid havet. Där den romerska administrationen hade sin huvudstad. Det tillhörde Samarien, alltså det område där han själv hade varit redskap till väckelse. Och jag tänker mig, och jag skulle kunna också ha ett nytt föredrag om det, att Filippus blev den första biskopen i Caesarea. Och så har dessa flickor vuxit upp i ett hem som var en församlingsföreståndares, eller får vi kalla det ett prästhem. Här bodde en pastor, och han var också pastor för sina barn. Och det fick betydelse för hela församlingen genom den nådegåva som anden gav åt hans döttrar som följde i sin fars fotspår. Dessa exempel stryker under det som är den stora saken. Föräldrarna som församlingens viktigaste medarbetare i dess barn- och ungdomsarbete. Dessa måste vi som är ansvariga ledare utrusta, undervisa, uppmuntra, hjälpa, trösta. När Luther skrev sin lilla katekes så var det just som ett hjälpmedel för prästerna att ge åt föräldrar, åt husfar, för att kunna undervisa sina barn enkelt i den kristna tron. Man kan inte gå förbi en viktig sak. Barnen i det konungsliga prästerskapet. Det heliga dopet är en prästvigning. In i det konungsliga prästerskapet. Liksom prästerna i det gamla förbundet. Jag kan hoppa över lite grann för vi har fått dela så mycket av detta idag. Va? Ja. Att få gå in i det allra heligaste, denna prästerliga förmån, där vi får lovsjunga Gud och lammet här inne vid nådastolen där blodet är utgjutet. Så kan vi gå till nästa lilla stycke. Hit får stora och små komma. Stora och små. Här inne talar Gud från den nya nådastolen genom sina tjänare. Det som Johannes skriver i sitt första brev. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans skull. Hans namns skull. Också barnen behöver det ordet om syndernas förlåtelse. När församlingens barn- och ungdomsverksamhet ska hjälpa barnen och de unga att förstå hemligheten med det konungsliga prästerskapet, så tänker jag det först, kanske främst handlar om att ta dem med in i bönen. Be med dem. Låta dem få uppleva glädjen och välsignelsen av att be. Att ta dem med in i gudstjänsten, dess möte med Herren. Hjälpa dem och undervisa dem om gudstjänstens mening. Om sången, om glädjen och jublet och lovsången. Vi minns de första kristna sammankomster i jublande glädje. Den nya sångens glädje som är sången till honom som löst oss från våra synder. Glädjen kontra dysterhet. Otrons missmod. Anklagelseatmosfären. Stora och små uppmanas i Psaltaren 100 att tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov och tacka honom, lova hans namn. Den sunda kristna församlingens barn- och ungdomsverksamhet hjälper de unga in i församlingens gemenskap så att de unga sjunger med de gamla. Den olyckliga oordningen som finns på många håll i Norden, där ungdomar håller sina egna möten med sin egen musik utan att delta med församlingen i den gemensamma gudstjänsten, en förödande, det ska stå oordning, inte ordning, utan oordning. Barnen och de unga och de gamla är tillsammans i Kristus ett heligt folk, ett konungsligt prästerskap. Tillsammans med barnen eller barnen tillsammans med oss, så är vi uppbyggda till en Guds boning i anden. Och jag går här förbi vad det är sen undervisningen om offergärningen i världen som vi är kallade till. Nu har jag hållit på så länge så att jag skäms över detta. Och den skiss som nu kommer här, den skulle jag tro att jag just nu ska hoppa över. Och om det blir frågor och någon vill veta så ska jag kan säga det sen. Men jag skulle vilja komma till, bara till avslutningen, det som kommer som punkten 8, som bara några få rader. Här är jag och barnen. Bonden sår en god säd. Men ibland så kommer den liksom lite fel. Den kommer vid vägen och ger ingen skörd. Det vet varje församlingsföreståndare, varje förkunnare. Ibland måste vi säga, min försummelse i det sammanhanget var värre än de andras. Och vi har inget annat än syndernas förlåtelse genom Jesu Kristi, Guds sons blod. Men för den sakens skull, för Kristi blods skull, ska vi få vara med på den stora dagen. När Herren Jesus står där inför Fadern. Och vad säger han när han står inför Fadern på den sista dagen? Här är jag och barnen som du har gett mig. Och den som är bön och Guds ord har arbetat i hans församling, ska kunna vända sig runt om där och se. Där är den. Och där är den. Och själv kunna säga. Se, här är jag och barnen som du gav mig.